Det här är en poddserie där vi under fastan och några veckor in nu på vårkanten efter påsk mediterar över saligprisningarna. Saligprisningarna är inledningen på den predikan i Matteus evangeliet som ofta kallas bergspredikan. Ni finner dem i kapitel 5, verserna 3-12 i Matteus evangeliet. I saligprisningarna så använder Jesus ett språkbruk som var vanligt bland teologer och filosofer när de talar om ett blomstrande liv. Det verkar vara så att Jesus i saligprisningarna bjuder in oss att reflektera med honom över hans syn på ett blomstrande och vackert liv är. Och den bild som träder fram verkar vara att Jesus menar att det är sprickorna som ljuset lyser in. Idag mediterar vi över de två sista saligprisningarna. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. En person som har fascinerat mig i hela mitt liv är den amerikanske norskättlingen Bruce Olsson. I boken Miraklet bland motilonerna, som är en fortsättning på missionsklassiken Driven av kärlek, berättar han om hur han som tonåring mötte Gud och som 19-åring kände ett kall till mission i Sydamerika. Den unge Olsson satte sig på ett plan helt själv utan anknytning till någon organisation och var fast bestämd att nå fram till ursprungsbefolkningar som aldrig någonsin hade hört talas om Jesus. Hans första kontakt med motilonstammen, som han sen kom att knyta en livslång vänskapsrelation med, var dock allt annat än vänskaplig. Stammen, som var känd för sin våldsamhet, mötte Olssons försök till kontakt med att sätta en pil i höften på honom och tillfångata honom. De gav honom mat, men kunde inte ombesörja den vård han behövde för det infekterade såret. Och när Olsson såg en möjlighet så flydde han för sitt liv. Men han gav inte upp sina försök till kontakt. Efter flera strapatser accepterades han av stammen och kom att leva med dem i över 30 år. Utöver att sprida evangeliet bland dem så hjälpte han dem att starta flera kooperativ och skolor som möjliggjorde för dem att bibehålla sin kultur och att anpassa sig till en civilisation som de inte längre kunde hålla sig borta ifrån. Fastän Olssons arbete för motilonerna var mycket inkännande och kärleksfullt blev han flera gånger av sociologer och journalister anklagad för att exploatera stammarna för egna syften. Han hamnade också mitt i ett territoriellt krig mellan gerillasoldater och drogkarteller i Colombias och Ecuadors djungler. Olsson blir kidnappad av gruppen ELN som försökte tvinga honom att utnyttja sina kontakter med motilonerna för deras syften. Men Olsson vägrar. Gruppen kedjar då fast honom i ett träd i 4 månader i ett försök att tala honom till rätta. När Olsson fortfarande vägrar så torterar de honom både fysiskt och psykiskt. Fysiskt genom att rulla tunga stockar över honom, vilket krossar både revben och skadar inre organ. Psykologiskt, dels genom att sprida lögner om hans verksamhet och dels genom att försöka intala honom att de motiloner som han gett sitt liv för har vänt honom ryggen. Och till sist torterar de honom genom att skenavrätta honom. Olsson hade snabbt kunnat få ett stopp på allt det här genom att kompromissa med sin moral och med att kompromissa med den gud han tjänat i så många år. Men han gjorde inte det. Istället såg han på sig, och mitt i lägret så kommer flera gerillasoldater till tro. Så många att gruppen till slut splittras i huruvida de ska fortsätta utöva våld eller ej. De här sista saligprisningarna är kanske de som sticker allra mest i våra ögon. Här skattar Jesus de saliga som förföljs för rättfärdighet och de som hånas och förföljs för hans namns skull. Han hävdar att de tillhör himmelriket och att deras lön ska bli stor i himlen. Det är naturligt för oss att anta att de hemskheter som hände Olsson skedde utanför Guds försyn och hans vilja. Men tar vi in andra texter i Nya testamentet som även de handlar om förföljelse och svårigheter så verkar en annan bild träda fram. I kapitel 10 i Matteus evangeliet säger Jesus till sina lärjungar att de sänds ut som får bland vargar. Lite senare i samma kapitel uttrycker han att om de kallar husets herre för Beelzebub hur mycket mer ska inte hans tjänare bli kallade för detsamma? Jesus verkar hävda att den korsmärkta väg som han själv går även är den väg han kallar sina följare att vandra. Den kyrka som Jesus formar tycks vara en kyrka som han, bland andra saker, kallar för att lida som och med honom. Jag undrar ibland om det är det som Paulus menar i Kolosserbrevet när Paulus pratar om att han i sin kropp fullbordar det som saknas i Kristi lidanden. När Paulus pratar om efterföljelse så uttrycker han vidare att den som önskar leva ett gudfruktigt liv kommer att bli förföljd. När Petrus adresserar läsare i första Petrusbrevet, läsare som troligen blivit tvångsförflyttade för sin troskull, så säger han till dem att inte bli förvånade när de utsätts för lidande av olika slag. Kort sagt verkar det vara så att när vi strävar efter rättfärdighet och ruckar på onda makter så kommer dessa makter att slå tillbaka. Men det verkar också vara så att det lidandet som uppstår då är en del av vad efterföljelse innebär. I många av de andra saligprisningarna så finns en slags intuitiv logik. Vi förstår på ett plan att viss typ av fattigdom kan generera en mer meningsfull rikedom. Vi kan förstå att vissa sorger leder till en djupare tröst. Vi kan förstå att en viss hunger och törst kan leda till en mer existentiell tillfredsställelse än vad andra begär kan. Men i dessa saligprisningar, de här sista, så utmanas vi existentiellt gällande vilken typ av liv vi eftersträvar. Är vi beredda att följa den Gud som uppenbarar sig i Jesus även när det kommer kosta oss? Även om det skulle stå oss dyrt? I relation till det här är det viktigt att poängtera orsakerna för förföljelse som Jesus betonar. Det gäller efterföljelse för rättfärdighet och för hans namns skull. Vissa råkar illa ut för att de är oförskämda, dömande eller på andra sätt okänsliga och lever med en tro att deras lidande är ett lidande för hans skull. Men de här saligprisningarna gäller inte vilken förföljelse som helst. Och vidare. Det som Jesus indirekt verkar hävda här är att hans kärlek är värt förföljelsen. Han hävdar att han erbjuder något så hisnande värdefullt att det är värt att hålla fast vid, även i de mest utmanande omständigheterna. När jag var i 20-årsåldern befann jag mig i en missionsorganisation i Sydafrika. På ett bönemöte lyfte en man frågan om vi, som mestadels var unga och privilegierade ungdomar i 20-25 års åldern, var beredda att dö för Jesus. Den frågan försatte mig i en smärtsam tankespiral som verkade leda till ett ändlöst navelskådande. Det var först när jag fick distans till den tiden som jag själv började inse att frågan var felvänd. Om jag börjar analysera min egen hängivenhet för att se om den kvalar in som sann hängivenhet kommer jag analysera mig själv till förtvivlan. Istället tror jag att den fråga som Jesus implicit ställer utifrån de sista saligprisningarna är: har du sett hur gränslös och vacker min kärlek är? Har du sett att den väger tyngre än allt annat? Har du sett att den väger så tung att den är värd att hålla fast vid även i ett grillaläger när de försöker hjärntvätta dig, håna dig, tortera dig och skenavrätta dig? Även när de folk du försöker nå med ett glatt budskap sätter en pil i höften på dig? Det var inte ett analyserande av Olssons egen hängivenhet som fick honom att härda ut. Det var den kärlek som uppenbarat sig i Kristus och som greppat honom redan som ängslig tonåring och som följt honom genom decennierna i djungeln, som höll honom vid liv. Och vidare var det den gudens enastående frid, som Olsson själv uttrycker det, som tillät honom att hoppas. Följaktligen skulle jag hävda att vad saligprisningarna leder till inte är ett analyserande av oss själva, utan en meditation av Kristus. Alla saligprisningarna verkar leda till den gud som uppenbarar sig i honom. Det är han som, fastän han var rik, gjorde sig fattig för vår skull. Det är han som i hela sin existens har funnits vid faderns högra sida och i hans glädje. Det är han som väljer att gå in i och bära våra sorger. Det är han som är den verkligt milda och ödmjuka, som fastän han är i Guds gestalt gav sig själv till döden på ett kors. Det är han som mättar vår hunger efter rättfärdighet. Det är hans barmhärtighet som föder vår barmhärtighet. Det är han som är den enda som på riktigt har ett odelat hjärta och vars ansikte vi en gång lovas att få se. Det är han som stiftar fred med sitt blod på korset. Och det är han som är den sant oskyldige som förföljs och döms efter en travesti på en rättegång. Har vi sett att hans kärlek är värd att hålla fast vid, även när det kostar oss? Det här är det sista avsnittet av den här poddserien som hållit på under fastan och nu efter påsk och in på vårkanten. Och det budskap som jag hoppas trädde fram genom saligprisningarnas ord är en tröst till de som befinner sig i svårigheter och som ovanpå de svårigheterna börjar tro att Gud har lämnat dem. Till de som befinner sig i sådana tankar tror jag att saligprisningarna är ett ord av tröst om att han finns mitt i våra sorger och att han till och med kommer använda de sorgerna fast när vi just nu och kanske aldrig den här sidan av evigheten kommer förstå exakt hur. Men han har inte övergivit oss. Jag tror också att saligprisningarna bär på ett budskap om att våga visionera kring vad det innebär att ha en korsfäst messias som meningsgörande nav i ens liv. Hur utmanar det oss idag? Jag har flera gånger hänvisat till Leonard Cohens textrad från hans låt Anthem. Och jag tror att några textrader därifrån är ett passande avslut på den här serien. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in.
Den här podden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.